Gott att se. Jag får bara ställa en liten fråga så här när jag börjar. Vad håller ni på med egentligen? Vad sysslar ni med? Liksom? Varför håller ni på så här? Kommer hit på en söndag. Liksom. Söndag förmiddag när man skulle kunna sova och ha det gött. Och hitta på en massa andra roliga grejer om man är lagd åt det hållet. Här. Så sitter ni här. Håller på och viftar och gör massa rörelser och sjunger och sitter och står och sitter och står. Vad håller ni på med egentligen?
Hälsovård.
Hälsovård, ja. Så kan man säga det. Ja, men det är en bra fråga. Det finns en av mina favoritteologer. Jag ska inte hålla på och prata om en massa gubbar och namn och sånt här. Men jag vill ändå släppa det. Ifall det är någon som är intresserad så heter han Stanley Hauerwas. Han är metodist. Blandas ihop med Jürgen Habermas som nästan heter så men inte är metodist. Så är det. Hauerwas i alla fall, han är en lite speciell man. Han är lite magstark. Så att är man lite känslig så kanske man ska läsa något annat. Kan man läsa Bonhoeffer, han är radikal men inte lika magstark. Hauerwas, han har i alla fall sagt det att ett tecken på att kyrkan i västvärlden är i kris är att vi producerar så ointressanta ateister. Han sa att det är bara att titta på ateisterna i vårt samhälle och se hur ointressanta de är. Så kan vi se att det säger någonting om hur vi som kyrka fungerar. Ett skäl till att vi har så ointressanta ateister, säger han, det är att den bilden av Gud som förs fram är helt enkelt ofta inte ens är värd att förneka för många. Men en annan sak, sa han, det är det här att vi kristna inte lever på ett sätt som får ateisterna att studera. De blir inte smartare än så, därför de behöver inte det. Det han menar är att kyrkan borde leva på ett sätt som gör att människor måste ställa den där frågan. Vad i hela världen håller de på med? Vad leder människor till att hålla på det där sättet som de gör? Och då menar jag inte bara att samlas så här och göra rörelser ihop. Utan, vilket var jättehärligt på sitt sätt. Men alltså det här, man ställer frågan. Det här är människor som inte skor sig på andra när de har chansen. Det här är människor som inte ljuger ens när de tjänar på det. Det här är människor som ger av sin tid och sin ork och sina pengar och resurser för att hjälpa människor som de inte ens känner utan att få någonting tillbaka. Det här är människor som samlas och lägger av sin lediga tid för att be och för att läsa gamla skrifter och samlas till gudstjänst. Det här är människor som hellre förlåter och försonas än hämnas. Människor som ber för sina fiender. Vad i hela världen kan få människor att göra så? Vad driver människor till ett sådant beteende? Och det är klart, som ateist så hade man kanske svarat någonting i stil med att ja, det är svaga människor som behöver den där tanken på att det finns en Gud för att trösta sig med lite, för att hantera någon existentiell kris eller vad det är. Eller kanske att man har vuxit upp på ett visst sätt och det finns trygghet i strukturer och sånt här. Men det skulle inte vi säga. Jag hoppas i alla fall inte att vi skulle säga det. Det jag hoppas att vi skulle svara, allihop, det är att vi gör så här därför att vi älskar Gud. Vi gör så här därför att vi är fyllda av en kärlek som vi inte kan begränsa. Som måste få ett utlopp. Den här texten som vi agerade tillsammans är svaret på när Jesus får en fråga om vägen till det eviga livet. Kommer en man till honom och frågar, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och det här är svaret. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, hela ditt förstånd och med all din kraft och din nästa som dig själv. Gör du det så får du leva, säger Jesus. Alltså det är det riktiga livet här. Jag hörde en kille som på bussen som pratade i telefon, och så sa han någonting som gjorde mig lite så här glad. Han sa: den som aldrig har åkt moppe har aldrig levt. Då tänkte jag, gör folk fortfarande det? Man ser inte alls den där moppegängen som fanns förr. Den som aldrig har åkt moppe har inte levt. Och det är lite det som Jesus säger här. Pratar om det verkliga livet, det riktiga livet. Han liksom ger en liten hint om att den som aldrig har älskat Gud på det sättet, så fullständigt med allt man är, den vet inte vad det är att leva. Om det är liksom centrum, när samma text dyker upp i Matteus, då är det en som kommer och frågar Jesus: vad är det viktigaste budet? Alltså, vad är centrum i lagen? Vad är centrum i allt som vi tror på? Allting? Och då svarar han likadant. Det viktigaste centrum, det allting bygger på, det är att älska Herren din Gud av allt, hela ditt väsen, allt vad det är. Älska det värsta du kan och älska din nästa som dig själv. Men så är det ju som Kalle sa här i början. Kärlek är ingenting enkelt. Det är ingenting lätt att kunna bara säga till någon att nu ska du älska min son. Hur gör man det? Om vägen till livet är, alltså det riktiga, att få smaka på det riktiga livet är att komma in i ett liv där man kan älska Gud fullt ut. Älska Herren, älska sig själv och älska sin nästa. Hur gör man det? Jag tänkte att jag ska lyfta upp, jag ska försöka ge en liten vägledning idag. Vi är olika människor allihop, så att vi har olika vägar i livet och vi har olika erfarenheter. Och jag tror att Gud har olika sätt att handskas med oss alla. Men jag vill visa någonting som jag tror kan vara genomgående. Men jag vill också peka på två stycken hinder som vi ofta har med oss när vi tänker kärlek. Det första hindret har att göra med vad kärlek är, vad vi tror att kärlek är. Jag lyssnade på radion medan jag diskade någon gång i veckan, och det var Filosofiska rummet på P1. Så gammal är jag. De pratade om en fråga. Frågan de ställde var: kan man välja att bli kär? Var det de håller på och pratade om. Och det var en lite intressant fråga sådär, så jag började lyssna. Men efter ett tag så tappar man intresset. För man kände att det saknades några viktiga komponenter i det här. Därför att de började prata om kärlek. Och pratade om att kärlek är någonting fantastiskt och vackert. Men sen kom man fram till att det de egentligen pratade om hela tiden var någon slags förälskelse. Det är en viktig skillnad mellan kärlek och förälskelse. Som vi kanske inte alltid har koll på längre. Men så är det. Så när de frågade, kan jag välja att älska? Så menar de egentligen, kan jag välja, som de sa i rubriken, kan jag välja att bli kär? Eller kan jag välja att bli förälskad? Och så diskuterar de olika saker. Men de kom fram till att nej, kärlek är ett tillstånd som bara drabbar oss. De kanske sa andra saker också, men jag zoomade ut någonstans. Kärlek är någonting som drabbar oss, som beror av kemi, biologiska funktioner. Och så man träffar någon som har ett annat immunförsvar än vad jag har, och så reagerar det immunförsvaret med mitt, och så börjar vi spruta ut en massa doft, feromoner i luften, och så blir vi kära i varandra. Sådär. Och sen får vi försöka hantera konsekvenserna. Så när Jesus säger du skall, eller inte bara Jesus utan det stod i lagen, du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela ditt förstånd och med all din kraft. Och så försöker man applicera det där. Men vad är kärlek? Jo, men det är ju, det är någonting som drabbar mig till följd av doftferomoner i luften. Sådär. Så blir det svårt. Alltså, kan jag välja att utsätta mig för det? Jag kan välja kanske att utsätta mig för det. Men jag kan ju inte välja att älska om det är kärlek. Jag vet inte hur ni har, om ni har upplevt det så, att Gud luktar på ett särskilt sätt. Jag har inte något minne. Ja, kanske, eventuellt, så pratar vi om, det fanns ibland när vi träffades som ungdomar i Salemkyrkan i Vargön, så kunde det efter några timmar så där, när vi hade varit där inne i ett litet rum i kyrkan, och så kunde man känna att nu luktar det bönemöte minsann. Men jag vet inte om man blev så kär av den där. Ja, men det visar ju att när Jesus säger att du ska älska Herren din Gud, att det är det som är att leva, då måste han mena någonting annat. Jag kommer tillbaka till det. Om vi tittar på det andra hindret lite snabbt. För då har vi liksom det här, men vi kan etablera, vi som kristna vet ju att nej, man kanske inte kan välja att bli kär, men man kan välja att älska. Man kan välja att älska. Och så går vi till en del såna här riktigt jobbiga texter. Nya testamentet är fullt av jobbiga texter. Om du tycker Gamla testamentet är jobbigt, så är alltså Nya testamentet har vissa saker som är riktigt jobbiga i relationen med Gud. Och jag tänkte lyfta upp några såna här som man kan snava över. I Johannes evangeliet kapitel 14 så står det i, vi kan ta vers 15, säger Jesus till sina lärjungar: om ni älskar mig så kommer ni att hålla mina bud. I en annan översättning står det: om ni älskar mig, då ska ni hålla mina bud. Om vi hoppar vidare till vers 21 i samma kapitel, så står det: den som har mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min fader, och jag ska älska honom och visa mig för honom. Och så hoppar vi vidare till vi kan ta nästa kapitel, 15, vers 10. Så står det: om ni håller mina bud så blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i min kärlek, i hans kärlek. Och så går vi till, vi kan ta vers 14 i kapitel 15, där så står det: ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Nu har vi ett annat dike här. Vi har människor som tänker att kärlek är den där kemiska reaktionen. Det är någonting som drabbar en. Det är den där Hollywood-Disney-upplevelsen som fejdar efter ett tag och man kan inte göra någonting åt det. Och sen har vi den här andra sidan. Här har vi en relation som beskrivs här. Hur skulle ni uppleva den här relationen? Om någon kommer till dig och säger: du är min vän om du gör vad jag säger till dig. Eller om dina föräldrar kom och sa, jag hoppas du inte har varit med om det, men om dina föräldrar kommer och säger: jag älskar dig om du lyder mig. Om du gör det jag säger till dig, då älskar jag dig. Då är du kvar i min kärlek. Gör du inte det, så ja. Du är min vän om du gör det jag befaller dig. Vi skulle inte vara kvar i en sån relation. Mötte vi det från våra vänner, så skulle vi säga tack men nej tack, jag kan hitta andra vänner. Skulle vi säga så till våra vänner eller till våra barn, så skulle vi tappa kontakten. Och ändå så är det ofta så här som vi lever gentemot Gud, eller tänker att vi lever gentemot Gud. Och här har vi ju svart på vitt när Jesus säger att så är det. Att älska Gud betyder att lyda Gud. Så länge vi lyder Gud så kan han älska oss tillbaka. Jag tror ärligt talat att Jesus menar någonting helt annat. Jag tror att vi behöver ha med oss någonting annat för att förstå det här. Jag ska visa på att det finns också sånt i den här texten som pekar på någonting annat. Men ofta är det så att vi läser det här, eller vi har med oss såna här tankar, och så stannar vi där och så försöker vi leva utifrån det. Och då blir det plötsligt ännu svårare. Därför att än vad det var för den här andra lägret som tänkte att kärlek är någonting som drabbar oss för att det luktar gott i luften, det kan vi åtminstone råka ut för. Alltså, att bli förälskad, var det någon som sa, för att bli förälskad krävs en sak, och det är en puls. Har jag en puls så kan jag bli förälskad. Men att leva i en sån här relation och älska Gud, det är inte lätt. Om vi ska förstå vad Jesus menar så behöver vi se och lära oss någonting av vad kärleken är. Och jag tror att det viktigaste att se är att detta är inte första steget att ta. Lydnaden är inte första steget. Utan första steget kommer, det är någonting annat. Nu ska jag berätta någonting som en del av er har faktiskt hört det här, men inte många, för jag har inte sagt det till många, och jag tror att man ska vara restriktiv med en del av att berätta om en del upplevelser man har haft. Men jag ska ändå säga det här till er idag. När jag gick andra året på min utbildning i Örebro. Det är 10 år sedan jag började där nu. Och när jag gick andra året så gjorde jag en av mitt livs absolut svåraste erfarenheter. Det är ju så när man studerar teologi och läser mycket, så då arbetar man igenom sin tro på ett sätt som man kanske inte gör annars. Man verkligen går in och så händer det mycket med allt som jag har trott fram till dess. På ett väldigt nyttigt sätt. Man får liksom grotta i det. Och jag hade ett väldigt stort behov, märktes det, att läsa Gamla testamentet. Så jag verkligen gick in i Gamla testamentet. Jag läste mycket, jag läste hebreiska och jag liksom grottade ner mig i det där. Och det hände väldigt mycket med min gudsbild under den här tiden. Mycket gott. Jag fick se fantastiska saker. Och jag kunde etablera att Gud var oändligt mycket större än jag hade trott. Gud var den väldige Guden, långt bortom allt vi kan tänka oss. Han som har skapat universum, han har skapat galaxer, han har skapat planeter, han har oceaner och allt i sin hand. Han är störst och alltid större. Och så tänker jag, vad är jag i relation till det där? Vad är en människa, som det står i Psaltaren? Vad är en människoson, att du tänker på henne? En människa är en lerklump. Formad av lite jord som Gud har satt ihop. På en liten, litet gruskorn ute i den där en av galaxerna i detta gigantiska universum som Gud har skapat. Och på det här lilla gruskornet så fanns en liten, liten lerklump. Och det är jag. Det andra jag tänkte på och märkte var att Gud är helig. Gud är en helig Gud. Han är ett ljus där det inte finns något mörker. Ett ljus dit ingen, Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma, står det. Han är det renaste, heligaste av allt. Och att närma sig en helig Gud när man är en liten, liten lerklump som dessutom är full av synd. Det är som att tänka sig att en liten snöboll ska närma sig solen. Det går inte. Och jag etablerar de här två sakerna. Gud är väldig. Gud är Gud, helt enkelt. Och jag är inte Gud. Gud är helig och jag är inte Gud. Och utifrån det här så drog jag slutsatsen att men det enda vettiga alternativet för mig att leva mitt liv, det är ju naturligtvis att tjäna denna väldighet, denna helighet. För något annat duger jag inte till. Och så hade jag en del frågor så där som jag behövde reda ut. Och så kommer det en period, eller under en termin där, så åker vi ut på retreat med skolan. 5 dagar i tystnad. Och många har sagt att det är en jättebra period att få svar på sina frågor, för där talar Gud tydligt. Och jag hade en del frågor som jag ville ha svar på. Konkreta frågor som gällde hur jag ska tjäna Gud framöver. Och viktiga, viktiga frågor som jag måste ha svar på. Och jag åker ut. Och jag går in i tystnaden och så talar Gud. Han talade tydligt. Han talade många, många gånger under den här veckan. Men det han sa till mig hjälpte mig inte överhuvudtaget. Det han sa till mig gjorde allting fruktansvärt svårt. Därför att varenda bibelord jag läste, varenda bön jag bad, varenda sång vi sjöng och varenda undervisningstillfälle som vi hade, så upplevde jag hur Gud säger till mig: Björn, jag älskar dig. Och i början så ryckte jag mest på axlarna åt det där. För det där hade jag ju ingen nytta av. Ja, du älskar mig. Det är bra. Och så fortsätter det här att komma. Björn, jag älskar dig. Och som sagt, överallt, vart jag än vände mig, varenda bibelord, varenda sång. Och jag har tittat i efterhand på vad de undervisade om under den här tiden. Och jag kan säga att det handlade inte alls om det. Det handlade om helt andra saker. Men det enda jag hörde var: Björn, jag älskar dig. Och efter ett tag, när jag hade levt i detta, så blev det där nästan olidligt för mig. Därför det går upp för mig att jag kan inte ta det. Jag kan inte ta emot det. Jag kunde förstå att Gud, som är väldig och helig, skulle kunna förinta hela mänskligheten om han ville det. Och ingen skulle kunna komma och säga att han gjorde fel. Därför att han är Gud. Och vi är inte det. Och jag skulle förstå om Gud kom till mig och sa: jag är besviken på dig, Björn, för du inte har tjänat mig. Eller jag skulle förstå om Gud var fullständigt ointresserad av mig. Men att Gud skulle säga till mig personligen: jag älskar dig. Det kunde inte jag acceptera. Jag blev väldigt, väldigt upprörd. Jag mådde jättedåligt. Och jag åkte hem ifrån den här, efter att den här retriten var färdig, efter de här 5 dagarna, och var helt förstörd. Visste inte alls vad jag skulle göra med det här. Och så kom efter helgen där, så kom tisdagen, som en väldigt viktig dag på missionsskolan, för då firar vi nattvard tillsammans. Och jag hade inte tänkt åka dit egentligen. Men på något sätt så kände jag att jag måste göra det. Och så sitter jag där i bänken. Och gudstjänsten börjar. Och det liksom, man kan hela den här nattvardsordningen och allting. Så att man följer med. Men så fort vi börjar att sjunga så kommer den där igen. Det här tilltalet. Och ju närmare nattvarden vi kommer i gudstjänsten, desto mer stegras den här ångesten. Och jag inser att någonting väldigt viktigt kommer att hända här. Nu är det ett avgörande. I den här gudstjänsten kommer det att avgöras. Antingen så får jag ta emot det här som jag inte kan ta emot. Eller så får jag gå härifrån och så får jag lämna allting. Så får jag sluta min utbildning och så får jag lämna kyrkan och allting liksom. Och alltså, jag kommer ihåg hur jag liksom rent fysiskt satt och höll fast i bänken framför mig för att inte gå ut ur lokalen. Och när det då är dags för själva nattvarden och folk börjar köa där, så känner jag alltså jag överdriver inte, men jag säger att jag trodde att jag skulle dö. Det var så fruktansvärt tungt. Och jag vet faktiskt fortfarande inte riktigt hur det gick till. Men på något sätt så... jag kan inte minnas att jag fattade något beslut eller så. Jag vet att jag reste mig upp. När kön nästan var slut så reste jag mig upp och så gick jag fram. Och varje steg fram där, det var som att gå till sin avrättning. Och så kommer man fram och står en helt vanlig nattvardsgudstjänst som firas varje tisdag på missionsskolan. Och så står man där framme och så hör man de där orden. Precis som att man aldrig har hört dem förut. Kristi kropp. För dig utgiven. Kristi blod. För dig utgjutet. Och det är precis som att höra det där igen. Björn, jag älskar dig. Och jag tog emot det där. Jag tog emot det. Jag kunde inte göra någonting annat. Jag tog emot nattvarden och när jag gjorde det så hände någonting brutalt. Jag kan säga att i den stunden så älskade jag Gud av hela mitt hjärta. Av hela min själ. Hela mitt förstånd och all min kraft. Men det kom inte av att jag hade bestämt mig för att göra det. Och det kom inte av att jag tänkte att Gud är den heliga guden och jag ska lyda honom för att vara kvar i hans kärlek. Det kom av att han hade sagt till mig att han älskade mig. Det kom av att han hade visat hur mycket han älskade mig. Genom att ge sig själv för min skull. Och när jag tog emot det, då föddes kärleken i mig. Första steget till att älska Herren handlar om att se, ta emot och lita på honom när han säger jag älskar dig. När Jesus i Johannes evangeliet tidigare här tvättar lärjungarnas fötter så kan man se en sån här en liknande eller åtminstone en tydlig reaktion hos Petrus. När mästaren kommer och ska tvätta hans fötter. Han säger aldrig i livet. Absolut inte. Du är Herren, du är Guds son och så vill du komma och tvätta mina fötter som en simpel tjänare. Det går inte. Vet ni vad Jesus säger till honom? Han säger att om jag inte tvättar dig, då har inte vi någon gemenskap med varandra. Om jag inte får betjäna dig, då har inte vi någon gemenskap. Han säger inte, om du inte tjänar mig. Han säger att om du inte låter mig betjäna dig, då har inte vi någon gemenskap med varandra. Om inte vi tillåter Herren och inte se honom som någonting annat. Det handlar inte om att Jesus eller att Petrus trodde att Jesus var någonting mindre än det han var. Utan det handlar om att när Petrus som tidigare har förstått att Jesus är och bekänt att Jesus är Messias. Och när han kommer och tvättar ens fötter, att låta Guds son göra det. Där är öppningen, där är nyckeln. Att med öppna ögon se vem som älskar mig och låta honom göra det. Där föds kärleken. Johannes, aposteln som skriver detta, han vet det här. Och det är därför han kan skriva såna här saker som i det som vi läste här förut. Därför att han har gjort den erfarenheten själv. I första Petrusbrevet, eller första Johannesbrevet, så skriver han det här gång på gång på gång. Det är liksom de två sakerna som han, eller tre sakerna kanske, som han hela tiden pratar om. Han pratar om Gud är ljus och lever i ljuset. Han pratar om Gud älskar, så älskar varandra. Och så trycker han på det här att Gud älskade först. Han säger att första Johannesbrevet 4 kapitel 10 eller kapitel 4 vers 10 så säger han: detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Och han senare i vers 16 säger han: vi har, eller vers 15, om någon bekänner att Jesus är Guds son och förblir i Gud, så förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss, och vi tror på den. Vi har lärt känna kärleken som Gud har till oss, och vi tror på den. Vers 19 säger han: vi älskar därför att han först älskade oss. Så om vi har med oss det här är bakgrunden. Det här är det första steget. Sen kan vi gå tillbaka till Johannes evangeliet och så titta på vad är det han säger. Om han säger att om någon älskar mig så kommer han, om ni älskar mig så kommer ni att hålla mina bud. Eller till och med om vi skulle läsa det som den tidigare översättningen: om ni älskar mig så ska ni lyda mina bud. Och när han fortsätter att liksom prata om att den här tydliga kopplingen mellan att lyda och att älska. Lyda och att älska. Om du älskar mig så lyder du mig. Men vad är det då? Om vi säger att det här inte kommer ifrån en sniken pappa som inte kan tolerera att barnen inte lyder. Utan det kommer från någon som först har sagt, visat: jag älskar dig. Jag älskar dig mer än du kan ana. Jag älskar dig mer än mitt eget liv. Vad betyder det då? Då blir det plötsligt en annan sak med lydnaden. För då blir det som att lyda Gud i det läget. Det blir som att säga: jag litar på dig. Jag litar på dig. Jag litar på att du älskar mig. Jag litar på att du vill mitt allra bästa. Jag litar på att när du säger att jag ska göra så här, så gör du det därför att du älskar mig. Jag lyder med andra ord inte för att Gud ska älska mig, utan jag lyder för att han älskar mig och för att jag litar på det. För att jag vet att den väg som han vill att jag ska gå är den bästa för mig. Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss, och vi tror på den. Så när människor kommer och frågar: varför håller ni på så här? Varför lever ni på det här sättet? Varför gör ni såna här saker? Så pekar vi inte på att ja, men vi måste ju det, för han har ju sagt det. Och annars så får vi inte vara med. Någon kommer att fråga det, så säger vi: därför att vi älskar Gud. Är inte det tydligt? Vi älskar Gud därför att han älskar oss. Vi älskar Gud, och det är därför vi sysslar med såna här saker. Det är därför vi inte kan låta bli att älska oss själva. Det är därför vi inte kan låta bli att älska varandra. Därför att han har visat hur mycket han älskar oss. Och han har lärt oss hur mycket, alltså vad det innebär att älska Gud fullt ut. Jag kan säga att det finns inget liv i världen som är mer värt än det livet. Det är först när du har älskat Gud på det sättet som du vet vad det är att leva. Det är därför vi firar gudstjänst. Det är därför vi finns här. Det är därför vi fortsätter att arbeta och be. Vi ber för Marianne Lund därför att vi vet att Gud älskar Marianne Lund, och vi vill att de ska veta det. Vi lever mitt i världen därför att vi vet att Gud älskar världen, och vi vill att de ska veta det. Vi vill att de ska få uppleva vad det innebär, inte bara att vara älskad, utan att fullt ut älska Gud. Vad tror du skulle hända med våra liv om vi varje dag orienterade våra val utifrån den enda sanningen? Att Gud är mitt livs stora kärlek. Alltså alla saker som vi gör orienterar utifrån tanken att Gud är mitt livs stora kärlek. Jag ska inte säga så mycket mer. Jag tror att vi ska gå vidare i gudstjänsten här. Men om du är här idag som känner att det här har träffat dig på något sätt. Eller om du är här idag och känner att jag har inte varit där. Jag har inte fått uppleva att älska Gud. Jag har inte förstått det där. Att jag är så kapitalt, brutalt älskad av Gud. En kärlek som kan knäcka en. Om du är här idag och känner det så vill jag utmana dig. Att det finns människor här som vill be tillsammans med dig. Vill du inte komma fram och göra det så ta tag i någon som du har förtroende för. Och säg be med mig. Jag vill lära känna Guds kärlek. Därför den är det enda som är riktigt värt att leva för. Missa inte den chansen. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Ett enda ögonblick, en enda dag mitt i evigheten. Och just den här stunden får vi vara samlade här. Just den här stunden får vi finnas här inför dig. Just den här stunden så älskar du oss med en evig kärlek. Herre, vi ber dig att du ska göra oss uppmärksamma på den kärleken. Vi ber dig, Herre Jesus, att du ska förlåta oss vår tröghet när det gäller vad sann kärlek är. Lär oss att se att det inte handlar om att försöka uppnå en helighetsnivå som är acceptabel inför en helig Gud. Utan gör det tydligt för oss. Det som du på tydligast möjliga sätt uttryckte när du dog för oss. Vi ber att den tydligheten ska finnas i våra liv idag. Låt oss få se din nåd. Låt oss få se din kärlek. Övertyga oss om det och lär oss, Herre, att älska dig. Förvandla våra hjärtan och befria oss så att vi kan älska med ditt hjärta. Jag ber i Jesu namn att om det finns någon ibland oss här som inte vet vad det innebär att vara älskad, så ber jag dig, Herre, omslut honom, omslut henne. Tala i hans eller hennes innersta och visa din kärlek. Välsigna oss nu i Jesu namn. Amen.